Ska vi stilla oss först? Far, vi tackar dig för den här kvällen och för glädjen att vara tillsammans. Tack för ditt ord som du har givit oss. Tack att du talar, en Gud som kommunicerar. Att du inte är tyst på långt avstånd utan att du är nära genom ditt ord och genom din ande. Jag ber för var och en som är här att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen. Led mig och hjälp mig. Och Herre, var och en av oss har människor vi tänker på just nu som på olika sätt behöver din omsorg och ditt ingripande på ett särskilt sätt. Var med dem, berör dem. Använd din kraft för att förhärliga dig själv i deras liv. Det ber vi. Amen. I den här serien av Galatsebrevet nu då, så har ju vi talat om det här problemet i församlingarna i Galatien, nämligen judaisterna som kom och som försökte övertyga medlemmarna i de här församlingarna att de måste bli judar för att vara riktiga kristna. Och det behöver inte så mycket för att vi ska dra slutsatsen att det där är inte riktigt de problemen som vi har. Det är inte så många här som försöker göra er till judar. Johnny har inte haft så väldigt många predikningar om att man ska omskära sig. Eller... Det finns ju en aspekt av det här brevet som ju inte riktigt stämmer in på oss. Och då är det så att vad man gör när man har de allra flesta breven i Nya Testamentet är ju sådana här problembrev där de är skrivna till församlingar under speciella omständigheter. Och vad vi då gör är att vi talar om en process att skapa oss en troslära eller ett tankemönster över vad är det Bibeln lär som är tidlösa sanningar där vi kan se hur vi ska tillämpa dem in i vår egen tid. Och vad jag skulle försöka, jag tänkte då, men då gör jag en kort introduktion till Paulus teologi. Men sen när jag förberedde mig så kom jag fram till den slutsatsen att en timme på Paulus teologi, det blir bara skrap på ytan. Så nu har jag reducerat mig ner och jag tänkte att jag ska tala om Paulus frälsningslära. Alltså ett sånt där svårt ord som man inte behöver lära sig, men folk som håller på med teologi, de kallar det här för soteriologi. Frälsningsläran, Paulus frälsningslära. Och jag tänkte försöka göra det genom att koncentrera mig på fyra stycken nyckelord hos Paulus. Synden, lagen, korset och nåden. Så jag ska försöka prata om de orden. Men en liten markering först som kan vara intressant. När man säger att jag ska tala om Paulus teologi så innebär ju inte det att jag menar att Paulus har en annan teologi än vad Johannes har eller Matteus har eller vad Jesus har. Va? Att de skulle stå mot varann. Utan Paulus teologi, med det så menar vi det bidrag som Paulus har. Det som Paulus betonar och lyfter fram som blir hans bidrag till den sammanlagda förståelsen av vad Gud vill ha sagt till oss genom sin uppenbarelse. Förstår ni den skillnaden? Det är ingen polemik mellan olika författare, men däremot så kompletterar de varann. För att göra någonting alldeles tokigt så tänkte jag börja en evangelietext. En text från evangeliet. Men den på något sätt summerar en av grundpelarna i Paulus sätt att handskas med frälsningsfrågorna. Det här är från Markus evangeliets 7:e kapitel. Och det är Jesus som säger. Han säger så här. Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Men det som går ut ur människan, det orenar henne. När han hade lämnat folket och kommit hem frågade hans lärjungar vad han menade med de här orden. Och han svarade, är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade, det som går ut ur människan det gör henne oren, ty inifrån från människans hjärta utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Så den här tesen som alltså finns i evangelien hos Jesus och som nu kommer att finnas hos Paulus, det är att det som är själva grunden i frågan om människans förhållande till Gud och till de här olika frågorna, det är att det alltid är inifrån och ut. Det är vad jag har i mitt inre som spelar roll. Vem jag är inombords som tar sig uttryck i mina handlingar. För övrigt, den där listan som ni såg i slutet på Markus 7, ni inser att den har stora likheter med den listan som Paulus har i Galaterbrevet 5. Precis innan han börjar tala om andens frukt. Det är nästan precis samma sak. Så tesen hos Paulus, det är alltså att det vi ska fokusera på, det är vad som finns inne i människan. Och alla de andra sakerna som vi gör och som vi uttrycker, det är bara en följd av det som finns innan. Om vi börjar då med det första nyckelordet, så är det synden. Och i det jag säger nu, jag vet inte om det stämmer överens med hur ni själva tänker och så, men det här är min förståelse av vad texten säger. Och i den mån som det är texten som säger det, så behöver vi respektera det. För när jag var yngre så tänkte jag ofta så här. Jag tänkte att vi begår synder som människa. Synder, det är saker som står emot Guds karaktär. Och när vi begår synder, ljuger eller skäl eller vad vi nu gör för någonting, då blir vi syndare. Så den syndiga handlingen gör mig till en syndare. Men när Paulus talar om synden, så upptäcker vi att han säger tvärtom. Det är inte de syndiga handlingarna som gör oss till syndare, säger han. Utan istället så är det så att vi gör syndiga handlingar därför att vi är syndare. Alltså synden utgår ifrån vem jag är inifrån. Och så tar den sig uttryck. Det börjar inifrån. Hur blir vi då syndare? Jo, säger Paulus, vi blir syndare genom vårt samröre med Adam, den första människan. Det här kommer man till en teologisk komplex där det är svårt att hitta ett bra svenskt ord. Jag vet inte hur vi har det här i trosläran. På engelska så talar man om det imputation. Och det är faktiskt till och med så att det finns svenska som skriver på imputation. Jag tänker, om man använder ordet imputation, så är det ingen som vet vad det betyder. Va? Det är ett fint konstruerat ord. Men det kommer ursprungligen från latinet, det här ordet. Och det betyder att tillräkna. Att sätta upp på någons konto. Det är vad ordet imputation säger. Tillskriva, tillräknas. Och vad Paulus börjar med att argumentera när han talar om synden, det är det här. Att genom Adams synd i Edens lustgård, så föll inte bara Adam i synd, utan hela skapelsen. Allt som var skapat föll i synd, därmed också du och jag. Så på ett sätt kan man säga att vi var närvarande vid syndafallet, i Adam. Paulus säger så här, Romarbrevet 5:12. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla hade syndat. Och i den gamla översättningen står det till och med, eftersom alla har syndat. Alltså att alla syndade. Alltså, vers 18, liksom en endas fall ledde till en fördömelse för alla människor. Så fortsätter han sen vad evangeliet handlar om. Eller första Korintherbrevet 15:22. Liksom i Adam alla dör, ska också i Kristus alla sen göras levande. Så på ett sätt så menar Paulus att vi alla är förbundna, sammankopplade med Adam i syndafallet. Om vi tänker oss så här då. Vi har Adam här. Och han syndar. Och det innebär, om vi tänker oss, alltså inne i mig landar synden som en konsekvens av Adams synd i Edens lustgård. Så den här ringen representerar människan, och inne i mig hamnar synden därför att Adam en gång föll. Och det här kallar vi då för syndens inympning, tillräkning. Alltså jag får ta del som en människa i en fallen värld av synden i livet. Och sen är alla de syndiga handlingar som jag gör, de kommer inifrån och går utåt. Så de reflekterar min karaktär. Och vi kommer att se att det stora problemet när vi ska titta på Kristus, det är inte vad människor gör, utan det är vilka människor är. Paulus menar alltså att vi alla bär en syndig natur, en fallenhet eller en benägenhet för synd. Så här skriver han i Efesierbrevet 2, va? Tidigare levde ni i dem, alltså era överträdelser och synder, på den här världens vis och följde härskarna över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi, liksom alla människor. Vi är vredens barn, säger Paulus. Efeserbrevet 2, vers 3. Det kommer alltså inifrån. Vi behöver inte lära oss att synda. Vad är Roland Hester brukar säga? Hinkarna går i luften i sandlådan. Ja? Vi behöver inte lära barnen att synda. Och inte oss själva heller. Det här brukar vi teologiskt använda då begreppet arvssynd kring, om vi ska tala om det på det sättet. Men det innebär också att alla människor uttrycker denna sin syndiga natur i syndiga handlingar. Alltså i handlingar som står i strid med Guds väsen. Romarbrevet 3:23 säger, ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Med andra ord, härligheten från Gud, det är Guds moraliska norm, hans heliga norm. Och alla har betett sig på det sättet att vi kan inte leva upp till den normen så som Guds rättfärdighet är. Och det innebär också att vårt sinne är förmörkat och vår vilja är begränsad. Till den grad att vi av oss själva egentligen inte bär kraften att söka Gud. Romarbrevet 3:10. Paulus citerar här från psalm 14. Ingen rättfärdig finns, säger han. Inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Det är en mörk bild han målar upp. Dyster bild. Romarbrevet 3:10-12. Vad jag tänker är det här. I en hel del undervisning som man möter så vill man idag tona ner synd som begrepp och vad synd står för. Men jag har skrivit i mina noteringar för mig själv att om vi inte förstår syndens allvar har vi svårt att begripa försoningens storhet. Ju mer vi ser syndens djupa mörker, ju större blir Kristi försoningsljus. Så att undertrycka Bibelns undervisning om synd blir samtidigt att nedvärdera Kristi verk. Så det här är Paulus utgångspunkt när han ser på alla människor. Vi är syndare och därför att vi är syndare så gör vi synder. Och det som synden orsakar är att Gud inte har möjlighet att ta emot oss i sin närhet. För han är helig. Och en helig Gud kan inte acceptera syndiga människor i sin närhet. Det andra nyckelbegreppet som jag då skulle ta upp, tänkte jag, det är lagen. Och det känner vi ju till ifrån Galatsebrevet. För här talar ju Paulus hela tiden om lagen och så. Och då är det här ett litet klurigt begrepp i Bibeln. Därför att de bibliska texterna använder begreppet lag i många olika bemärkelser. Och när vi läser texten så måste vi urskilja vad syftar författaren på. Och jag tänkte jag skulle snabbt ge 5 olika betydelser av ordet och begreppet lag i de bibliska texterna som en introduktion. För det första, ibland när man talar om lagen så talar man om 10 Guds bud. De här 2 stentavlorna som Mose fick när han stod på Sina i berg. Hårda bud, sa Mose när han tappade lagtavlorna på fötterna. Ja. Det är de 10 buden. 3 stycken om människans relation till Gud och 7 stycken om relationerna oss emellan. Men ibland så syftar också lagen på ett vidare begrepp. Nämligen alla de lagar och föreskrifter som gavs till Israels folk efter uttåget ur Egypten. Som finns ifrån andra Mosebok 20 kapitel och hela vägen till slutet av 5 Mosebok. Och det brukar man säga består i huvudsak av 3 delar. Dels de 10 budorden, dels den ceremoniella lagen. Den som handlar om offerlagarna, som handlar om instruktionerna för prästerskapet. De olika högtiderna, hur man skulle bygga tabernaklet till exempel. Och allt det här som har med ceremonierna och det religiösa livet att göra. Och sen den sista delen är den sociala lagen. Som handlar om de mellanmänskliga. Arvsregler och ägandefrågor och sådana här saker som då regleras. Och där finns ju ett helt system av olika regler och regleringar. Sen kan man möjligtvis tänka att ibland, och låt oss ha det i samma punkt då, men längre fram så kommer ju judarna också att lägga till massa förklaringar till det här. Till exempel om en av buden är, tänk på sabbaten så att du helgar den. Ja, då hade man något som man kallar för det äldste stadgar, som var massor av olika föreskrifter. Och då hade man föreskrifter, vad innebär det att helga sabbaten? Ja, du får inte gå med en så lång sträcka, och du får inte laga mat, och du får inte göra det, och du får inte göra det. Och så hade man massa detaljföreskrifter som ansågs uttrycka vad den här lagen betydde då. Det tredje då, som vi använder lagen till, det känner ni igen till exempel från texterna när Jesus går med lärjungarna till Emmaus. Och de känner ju inte igen honom. Och där har ni, det där är den predikan i Bibeln man skulle vilja ha hört. Va? Tänk om de hade haft en iPhone och spelat in. För det står att när han gick där så begynte han gå igenom lagen och profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Det är Lukas 24. Och här talar han ju om lagen, men det är inte 10 Guds bud och det är inte lag- och regelsamlingen, utan här betyder lagen de 5 Moseböckerna, alltså en del av den gamla testamentets kanon. Pentateuken som vi säger då, de 5 Moseböckerna. Så då, och här har det ju ingenting med krav och så att göra, utan här är det en del av uppenbarelsen då. Den fjärde betydelsen av ordet lag som vi använder, det är den vi stöter på i Galaterbrevet. När Paulus talar om genom lagen blir ingen människa rättfärdig. Och vad han menar med lag här, om man ska ha en definition, det är att han säger att lag, det är varje system genom vilket vi tror att vi genom våra egna handlingar kan meritera oss inför Gud. Och judaisterna, de hänvisar ju nu till punkt nummer 2, va? Lagen, den judiska lagen, ni ska följa den, då blir ni rättfärdiga inför Gud. Så på det sättet var judaisterna bedrev det här, de använde lagen för att bli lagiska. Men här menar Paulus att lagen, det är människans egen prestation som jag vill lägga fram till Gud och säga, titta vad duktig jag har varit, nu måste du belöna mig. Men det kan vara någonting annat än den judiska lagen. Och ibland så är frikyrkan så vår egen duktighet och präktighet en legalism. Eller hur? Vi hittar på våra egna regler som man ska följa för att vinna det för Gud. Men sen finns det ett femte sätt som texten använder ordet lag. När mina barn var mindre så tyckte de om att titta på tecknade Disney-serier, speciellt Nalle Puh. Och då finns det ett avsnitt här som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. När jag vet inte hur mycket ni är insatta i Nalle Puhs värld, men kanin är ju en figur där som är lite speciell. Och han ville åtala Nalle Puh för han hade brutit mot tyngdlagen. Ja. Tyngdlagen, vad är det för lag? Den är ju inte en lag som är skriven på papper, utan det är ju en princip, en kraft till och med, va? En rådande princip. Och så säger Paulus i Romarbrevet, så finns nu ingen fördömelse för den som är Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Då talar han om det som en rådande princip. Alltså andens kraft skulle vi till och med kunna säga. Är en lag som regerar och råder. Som tyngdlagen är på mig. Va? Och då är det inte på ett papper och det är inte någonting annat. Utan det är Så vi måste skilja med de här 5 olika betydelserna av begreppet lag när vi läser texten. Vilken är det som texten syftar på? Om vi då ska titta på Paulus syn på lagen, så är det ju faktiskt så att lite förvånande kanske så dyker det upp den här första utgångspunkten. Och det är att Paulus säger att lagen, den är god, säger han. Den är bra. Romarbrevet 7 säger han. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Det är bra med lagen. Och vers 14 där. Vi vet att lagen är andlig. Första Timoteus 1 och 8 säger han. Men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt. Så det är inget fel på lagen. Utan det är användandet av lagen som kan bli galet. Så den frågan vi borde ställa då. Vad menar Paulus med att använda lagen på en rätt sätt? Vad är lagens syfte? Och då vill jag föreslå 5 saker som är syftet med lagen. Så vi ser om jag kan förklara. Det första som lagen gör, det är att den talar om för oss vem Gud är. Den uppenbara Guds karaktär. Den speglar Guds rättfärdighet. Vi kan genom att se på lagen lära oss att förstå vem Gud är. Ta till exempel, bara för att ta ett exempel, och det är ju frestande här när vi är i tabernaklet, att säga, att titta på de religiösa reglerna, ceremonireglerna om byggandet av tabernaklet. Man kan fundera över om tabernaklet är ett bra namn på en frikyrkoförsamling. Jag vet inte om ni har tänkt på detta. Men det är ett bra namn i den bemärkelsen att tabernaklet, det var ju tält som man slog upp. Längst in ett rum som man kallade allra heligast, och så ett lite större som hette det heliga. Och utanför det så fanns det en förgård, och där hade man ett altare där man kunde offra och så. Och Gud tog sin boning synligen mitt ibland om i det här innersta rummet. Så på dagen så svävade ett moln över där, så man kunde titta och se att han var där. På natten så var det en eld som lyste inne. Så om man vaknade mitt i natten och tvivlade på att Gud var med, så kunde man bara titta ut och säga, hopp, elden är där. Så visste man. Det är så ni ska se tabernaklet. En bön om att det är ett ställe där Gud har tagit sin boning. Eller hur? Men se, det var ingen kyrka det här. För den här förgården, den var till för att säga, ni får inte gå hit. Ni får inte komma nära. För Gud är så helig att han kan inte ta emot er i sin närhet. Och bara när ni har offerlamm och bär fram och offrar så det täcks över i hans synd. Men in i det allra heligaste får bara överste prästen gå en gång om året. Och först om han enligt instruktionerna i 3 Mosebok 16 har försonat både sin synd och folkets synd. För Gud är så helig att ni får inte komma nära. Och så hoppas jag att tabernaklet aldrig blir, va? Att folk inte vågar komma hit. Men där kan vi lära oss om Guds helighet genom att läsa lagen och förstå vad lagen säger. Så den uppenbarar Guds karaktär för oss. Och så är det också i de sociala lagarna och i 10 budorden och i alla andra religiösa. Det finns en mening och en innebörd som talar om Gud. För det andra så är lagen att ge instruktion till ett bra liv, säger jag. Till ett heligt liv. Jag brukar tänka att lagen är ungefär som en instruktionsbok till en diskmaskin eller något sånt där, va? Ni köper en diskmaskin hem och så stoppar man in den och trycker på knapparna och det blinkar och grejer och ingenting fungerar. Så, ja, men när allt annat misslyckas, då tar vi fram instruktionsboken och säger, jaha, jag ska trycka där och jag ska fylla på spolvätska nu. Och det här är den tillverkarens instruktion för hur den här apparaten ska fungera. Och så är lagen, den är jättebra. Det är inte så att Gud har hittat på massa tester som bara liksom svävar i luften och säger, vill ni vara andliga, stå på ett ben i 10 minuter. Därför att då finns det inget syfte med det. Nej, allt som lagen föreskriver har ju ett syfte. Och det syftet är att det är bra för oss. Det är bra för människan att följa lagen. Vi mår bra av att följa lagen. Så det här är som en instruktionsbok till ett bra liv. Det tredje syftet som finns med lagen, det är att skydda individen och speciellt skydda folket från syndens konsekvens. Om att följa lagen är bra för oss, så är ju att bryta lagen någonting som är destruktivt. Det är ju inte bara så att synden är någonting som liksom Gud har hittat på, utan synden är ju det som också skadar syndaren och den värld syndaren lever i. Så det finns ett syfte hos Gud att försöka begränsa synden, för det gagnar människan. Breivik hade mått bättre om han inte hade dödat 77 personer. Eller hur? Och du och jag mår bättre om vi inte syndar. Vårt problem är ofta inte att vi inte förstår att vi inte ska synda, utan att vi inte förmår att inte synda. Det är en skillnad, va? Den har ett väldigt gott syfte. Det är det Paulus menar. Det här är jättebra. Tänk om vi kunde få det här att fungera. Men det är nu det fjärde kommer då. Den är inte aldrig någonsin tänkt som en väg till frälsning. Till att bli rättfärdig inför Gud. Galaterbrevet, kommer ni ihåg vad vi läste? Galaterbrevet 5. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig, det var ju det de ville nu då, följ lagen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Det räcker inte att göra så gott du kan, du måste göra allt. Ni har kommit bort ifrån Kristus, om ni säger så. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Om ni går till de här prestationerna, om ni använder lagen för att tro att det ska vara vägen att rättfärdiga er inför Gud, då är det kört. Så för det femte då, vad är lagens syfte? Och det är i den teologiska bemärkelsen som vi har pratat om, det som ni kommer att känna igen. Lagens syfte är att förtydliga synden och vår egen oförmåga så att lagen pekar oss mot Gud, mot Jesus. Lagen ska hjälpa oss att se, det här klarar du inte själv. Därför måste du vända dig till en annan väg än dina egna prestationer. Jag tänker egentligen att vi skulle kunna på den här skissen säga att lagen är som en skyddsbarriär runt människan. Och det blir alldeles fel om vi tror att vi från lagen skulle kunna göra handlingar in i människan som skulle påverka min inre natur. Kommer ni ihåg vad jag sa? Andlighet kommer inifrån och ut, inte utifrån och in. Det är därför som lagen aldrig kan fylla en sån funktion. Därför oavsett om den kan påverka dina handlingar så kan den aldrig ändra din natur. Men däremot så är den ju god om den begränsar de syndiga handlingarna. Om det är så att det som kommer inifrån här inte sträcker sig längre än hit. Därför att lagen hjälper mig att hålla. Men lagen är istället tänkt som någonting som ska peka på vår oförmåga för att vi därmed ska vända oss till Kristus. Och här är Galaterbrevet förunderligt tydlig. Galaterbrevet 3, 23-24. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen till tron skulle uppenbaras. Så lagen blev vår övervakare fram till Kristus. Ser ni? Vår övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga genom tro. Uppfostrar en annan. Det där ordet är så intressant. Det här är en specialterm som man använde. På den här tiden när Paulus levde var det ett slavsamhälle. Och de rika som hade slavar, de valde ut en slav som de hade stort förtroende för. Och den slaven fick ett specialuppdrag, nämligen att gå med barnen till skolan. Så varje morgon när barnen skulle gå till skolan så var det den här slaven som gick med barnen till skolan. Och på kvällen och eftermiddagen så var han där och så skulle han gå med barnen hem från skolan. Men ibland var det långt till skolan och då stannade slaven kvar. Och så hände det i skolan att där var barnen i lektionssalen och hade undervisning. Och så längst bak så satt ett gäng med olika slavar och väntade på att få gå med barnen hem. Och de här fick ju en undervisning då med. Så det innebar att när barnen på kvällen skulle göra sina läxor, då var det ju slaven som blev deras mentor och hjälpte dem fram till kunskapen. Ja. Vet ni vad det grekiska ordet som används här är? Paidagogos. Som vi har i ordet pedagog, va? En som för oss till kunskap. Så det är inte kunskapen. Lagen är inte kunskapen, men den för oss till kunskapen. Som en god pedagog hjälper den oss att förstå vad det verkligen är som det handlar om. Jag brukar tänka så här. Tänk er att ni kommer på går på en väg och så kommer ni till en sån här korsning där det går en väg åt varje håll. Och den ena vägen det är lagens prestation och den andra vägen är nåden. Och då kan man säga, ja men vi kommer hit och så säger vi att den här prestationsvägen den verkar bredast och bäst. Och så går jag den och jag går och går och går och jag håller på med det här ända till att det slut kommer till att det var ju en återvändsgata. Det tog ju bara slut. Den ledde ju ingenstans, va? Vad lagen är, det är som en vägskylt som står där i korsningen. Och som istället pekar åt andra hållet och säger, inte här, det här är en återvändsgata, gå dit. Så att jag inte behöver gå ner för hela denna väg för att uppleva och upptäcka att det är inte leder någonstans. Utan redan när lagens krav riktas mot sig så ser jag, den här vägen, den klarar jag inte av att gå. Det är bäst jag väljer nådens väg. Det är så det lagen är tänkt. Som en vägvisare mot Kristus. Men vi vet, Romarbrevet 3, 19-20, vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen. För att var mun ska stoppas till, Romarbrevet 3:19-20. Var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Men genom lagen får vi insikt om synden. Innan. Galaterbrevet 3:23-24. Det här har ju Roland berört i en av sina, han talat om det, va. Det leder fram till nästa nyckelord då. Och det är korset. Fast egentligen så skulle vi nog säga korset och uppståndelsen. Korset och uppståndelsen. Det här är två grundpelare i Paulus hela tänkesätt. Korset och uppståndelsen, de hänger ihop, de går inte att skilja på. Jag tycker mycket om första Korintsebrevets anslag. Det är 16 kapitel. Om Galaterbrevet är ett problembrev så ska jag säga första Korintsebrevet är ännu värre. Det är bara problem i den församlingen. Det är splittringar mellan olika grupper, det är sexuella orenheter. Det är problem med offer, kött i avgudar, de bråkar vid nattvarden, de har problem med teologin, de har kvinnor som tjattrar i gudstjänst. Jag vet inte allt. Ni kan hitta alla möjliga problem, va? Och hela det resonemang som Paulus för i det här brevet, det vilar han på två stycken pelare, brukar jag tänka. Två liksom fundament som de här pelarna. Det ena är ingången till brevet, det andra är utgången till brevet. I första Korintherbrevet 2:2 skriver han så här. När jag kom till er hade jag nämligen bestämt mig för att när jag var hos er att jag inte skulle veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst. Så då talar han om korset, va? På vägen ut, kapitel 15 och vers 14 säger han. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår predikan meningslös och vår tro meningslös. Ser ni? Korset och uppståndelsen. Korset som verklighet är det som Paulus talar om. Inte först och främst korset som en historisk händelse. Jag hoppas ni kan förstå skillnaden mellan det. Om vi läser om korset i evangelierna, då talar vi om det här är det som hände. Och de tog Jesus och de spikade upp honom på korset. Och han hängde där och han ropade de här orden och alltihopa. De tog ner honom och la i graven. Och han uppstod och de kom där på morgonen och det var tomt. Och vi har det här som en berättelse av någonting som har hänt. Det är inte så att Paulus inte menar att det inte är viktigt att det är historiskt sant. Det är avgörande. Men vad han försöker beskriva är inte händelsen, utan han försöker beskriva vad betyder det här att Kristus har dött? Vad betyder det att han uppstod? Vad har det för innebörd och mening? Det är inte så att den kristna tron är att vi någonstans ska liksom dyrka en person som hänger på korset. Eller en person som låg i en grav. Och det är liksom den där historiska händelsen som vi ska fokusera på. Vi talar om ett tomt kors. Vi talar om en tom grav. Han är inte där. Utan det är vad de händelserna får för konsekvenser i våra liv som är viktigt. Vad betyder det för oss att han dog och uppstod? Och det är det som jag menar med korset som en verklighet. Det är det Paulus vill tala om. Och man kan säga att här är Paulus unik. Det här är det temat som Paulus utforskar mer än någon annan författare. Ni hittar det inte nästan någonstans hos Petrus och Johannes eller Hebreerbrevet eller sådär. Utan det är hos Paulus som det här står som det centrala temat. Och det är nu som det här som kan uppfattas som lite brutalt här. Om vi tänker oss att vi talar om korset och vi talar om uppståndelsen. Korset och den tomma graven. Det här som vi säger att Adams synd tillräknas mig. Är det schysst? Är det rättvist? Ska jag behöva drabbas av det som han gjorde? Vad är det för rättvisa hos Gud? Men det är först när vi ser hela bilden som vi kan börja se betydelsen. För vad som kommer nu är den andra fasen av Guds tillräknande. Och det är att vår synd här tillräknas Kristus. Så på samma sätt som vi fick Adams synd så kommer vår synd nu att läggas på honom. Ni kan Jesaja 53. Det är inte Paulus som har skrivit, jag vet. Men man kan inte undvika den texten, va? Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Det är inte vidare rättvist det heller. Andra Korintherbrevet 5:21 säger: den som inte visste av någon synd, det är alltså Kristus, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi ska i honom stå rättfärdiga inför Gud. Så vad vi ser är att korset gör, försoningen, det är att all den synd och skuld som vi har, inte bara det som är en skuld för våra handlingar, utan som vi ska säga så här, korset, det här är bättre, korset tittar både bakåt och uppståndelsen av korset tittar framåt. Och för de syndiga naturen och de syndiga handlingarna så finns det en skuld, och det är den Jesus betalar när han dör på korset. Det är som om vi hade överspenderat och övertrasserat på vårt kreditkort. Och kronofogden efter oss, och det är hundratusentals kronor som de ska kräva in. Och snart så vräker de oss alltihopa. Så till slut, så istället för att gå till Lyxfällan, så tar vi tag i det hela själv och går upp på kronofogdemyndigheten för att säga: finns det någon möjlighet att göra någonting åt det här? Och så tar de fram dina papper och så säger: men här finns ingen skuld. Här har någon varit och betalt alltihop. Han hette Jesus, han var här igår. Han betalade alltihopa. Du är fri från din skuld. Han tog skulden på sig och betalade den. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull, säger Romarbrevet 4:25, va? Eller Romarbrevet 5:8. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Någon frågade för det här: ska man förlåta folk utan att de bekänner? Det var det som Gud gjorde med oss. Han försonade oss innan vi vände oss till honom. Så på det sättet så kan man säga att vad Kristus gör här, det är att han löser hela skuldproblematiken. Men det som finns kvar är ju frågan om den syndiga naturen. Och det måste vi titta på i nästa läge. Vad Paulus nu talar om, och jag tycker att det är fascinerande hur några få ord han använder för att beskriva det här. Första Korintherbrevet 15, så säger han så här: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista människan, Adam, eller den sista Adam, blev en livgivande ande. Ser ni de här uttrycken? Han talar om den första Adam, och Kristus kallar han för den sista Adam. Ni kan inte läsa min handstil ändå, va? Så han säger: Adam i Edens lustgård var den första Adam, och Kristus blir den sista Adam. Vad betyder det? Jo, den mänsklighet som utgår ifrån Adam, som var hela mänsklighetens urfader i det att han syndade, den sammanfattar Kristus i sig själv. Så alla de människor som är under Adams synd, den synden tar nu Kristus på sig. Så han sammanfattar den här släktet i sig när han offrar sig på korset. Men så fortsätter han två verser senare. Titta, första Korintherbrevet 15:47. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Ser ni, då kallar han Adam för den första människan. Men nu säger han inte att Kristus är den sista människan, utan han säger att han är den andra människan. Alltså, den första människan blev utgångspunkten till en mänsklighet. Men Kristus, den andra människan, han blir utgångspunkten för en ny mänsklighet. Den andra människan, en ny slags mänsklighet. Vi skulle också kunna tala om det som den gamla skapelsen och den nya skapelsen. Andra Korintherbrevet 5:17 säger Paulus: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Så händelserna här på korset och i graven, de ser bakåt i det att Kristus tar på sig vår skuld. Han dör i vårt ställe och betalar vår skuld. Det är försoningens verklighet. Men genom uppståndelsen så ser han också framåt och säger det är begynnelsen på den nya mänskligheten. Och korset har inte bara att göra med att Gud tar hand om det gamla, utan det har också att göra med att han skapar en förutsättning för det nya. Så här behöver vi nu göra en ny. Som vi skriver Kristus här, så kommer det från Kristus en ny människa med ett nytt centrum. Och då ska vi komma till det sista nyckelordet och som är nåden. Sättet på vilket vi kan tillägna oss det som Kristus gör, det är genom nåden. Det är ju inte genom våra prestationer vad vi åstadkommer. Hur duktiga vi är, hur fromma vi är, hur fina vi är, hur vackra och duktiga vad vi kan göra. Nej, vi kanske ska börja med att definiera vad är nåd för någonting. Vad betyder nåd? Jag brukar säga nåd det är oförtjänt godhet. Eller om ni vill ha en annan förklaring, det är att få någonting jag inte gjort mig förtjänt av. Och det är inte så att jag inte har riktigt gjort mig förtjänt av det. Det vill säga att jag har gjort lite grann. Och så gör Gud resten. Nej. Då har, ni vet, det där till och med Skatteverket förstått, va? Ni vet de här tävlingarna. Hitta på en slogan så kan du vinna en jorden runtresa. Och så säger du ballerina kex är gott. Ja, du vann liksom. Här har du en jorden runtresa. Då ska vi ha skatt på det, säger de. Varför det? Ja, men du har gjort ett arbete. Ja, men jag hittar ju på tre ord. Ja, men det var ett arbete. Mängden arbete du gör spelar ingen roll. Men så fort du har gjort något arbete, då är du skyldig att betala skatt. För det där lilla, det är ett arbete. Ja. Då är det ingen gåva, så. Eller hur? Och så är det också med nåden. Så fort du tror att du ska göra någonting, då är det inte nåd. Hur tar vi emot nåden? Genom tro. Och tro det är förtröstan. Det är att jag litar på den. Det finns ingenting av prestation i tron. Att ju mer jag tror, ju mer nåd får jag. Tron är inte ett kvantum, liksom. Tänk vad Petrus säger. Jag tror. Hjälp min otro. Den tron duger gott. Det är inte hur duktig jag är i min tro. Utan det handlar om mitt hjärtas längtan att uttrycka en förtröstan på att Kristus har tagit mitt straff. Och här kommer nu den tredje tillräkningen. Om vi säger då att Adams fall tillräknade oss hans synd, så tillräknades vår synd Kristus på korset. Och han betalade priset. Men när han triumferande stod upp så gjorde han det i makt och rättfärdighet. Och då säger Paulus att hans karaktär, hans rättfärdighet tillräknas oss. Så när Gud ser på oss i Kristus så säger han, de är rättfärdiga. Det är därför han till och med om problemförsamlingen i Korint säger, de heliga i Korint. Inte för att de var heliga, men därför att Kristi rättfärdighet tillräknas dem. Och så finns det en ny kraft som kan verka inifrån och ut. Och det nya kristna livet som Paulus beskriver, det är alltså uttrycket av det jag har fått inombords. Och det är ju här som hela Galaterbrevet handlar om. Hur judaisterna kommer till dem och säger, nej, det räcker inte med det som kommer inifrån och ut. Ni måste ha massa grejer som kommer utifrån och in. Ni måste ta lagens krav, ni ska omskära er och ni ska göra det och det och det och det. Det ska komma utifrån och in för att det ska bli rätt här inne. Nej, säger Paulus. Och här tycker jag det finns en av de absolut starkaste texterna i hela Galaterbrevet. Den teologiska kärnan i Galaterbrevet ligger ju i slutet på kapitel 2. Titta från vers 16. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, så genom våra prestationer, utan genom tron på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi skulle stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Se, han upprepar ju här nu. Det är tron, inte dina prestationer. Du kan inte göra prestationer, det är tro. Så genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och så kommer det vers 19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen. Vad betyder det då? Jo, lagen har ju pekat mig från Kristus. Mot Kristus. Bort från prestationen mot Kristus. Så genom lagens inverkan så har jag dött bort från lagen. Vad säger han då? Jo, på samma sätt som jag var närvarande på ett sätt med Adam i Edens lustgård, så var jag också närvarande med Kristus på Golgata. Har ni hört den där Negro Spiritual-sången? Were you there when they crucified my Savior? Were you there when they crucified my Lord? Vad är det för konstig text? Var jag där? Jag var väl inte där i 2000 år sedan? Vad är det för dumheter? Nej, men det är alldeles sant. Du var där. I Kristus. Och på ett sätt så var det inte bara Kristus som dog på korset. Utan också du. Du dog med honom. Titta, får ni se nu då. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och så säger han, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så som han dog, så dog jag. Och så som han uppstår, så har jag fått ett nytt, ny liv här. Det är inte den gamla syndiga naturen, utan den nya gudomliga naturen. Inte så att jag är Gud på något sätt, men en Gud, en natur förlänad från Gud. Det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever... Men vänta lite nu, vad säger Paulus? Först säger han i vers 20, nu lever inte längre jag. Och sen säger han i nästa vers, och det liv jag nu lever. Men hur ska du ha det? Lever du inte eller lever du? Jo, men så här är det. I positionen inför Gud, han ser på mig som död med Kristus. Och uppstånden med honom. Jag lever inte, utan jag har all rättfärdighet mig tillräknad. Men jag fortsätter ändå att leva här i väntan på den fullkomning som ska komma. Och då säger han, och det liv jag nu lever i min kropp, tills vidare, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och gett sitt liv för mig. Och så kommer den där fantastiskt uppfordrande, teologiskt uppfordrande meningen. Ser ni vad han säger? Jag kastar inte bort Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen. Om rättfärdighet kunde vinnas genom dina prestationer. Om rättfärdighet kunde vinnas genom att du gjorde någonting. Då hade inte Kristus behövt dö. Det är tuffa ord, va? Så vad kan vi göra för att göra Gud förtvivlad? Är det att påstå att vi behöver inte Kristus, för vi klarar av det här själva? Det finns en parallell i Filipperbrevet 3:18, säger Paulus, vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många av er lever som fiender till Kristi kors. Filipperbrevet 3:18. Så vad är det han säger nu då? Jo, han säger så här. Att faran för oss är ju att tro. Att vi, och det var ju det som galaterna gjorde, va? Vi kom in i den kristna tron genom att lita på Kristus. Ja, men han har dött för mig. Han har försonat mig. Gud, förlåt mig min synd. Jag vill bli frälst. Jag vill bli ditt barn. Tack så mycket, säger vi. Och sen säger vi, nu ska jag klara av det. Nu har han gjort det för mig, nu ska jag göra det för honom. Nej, säger Paulus. Det är precis tvärtom. Han har gjort det för dig och han ska fortsätta att göra det för dig. Så som livet börjar i nåd, så fortsätter det i nåd. Vad Paulus nu påpekar för oss, det är att en av de centrala frågorna som då finns för det kristna livet är att påminna mig om att jag är korsfäst med Kristus. Vad betyder Kristi kors i mitt vardagsliv, i mitt kristna liv? Jag läste en uppsats som var skriven på Örebro Missionsskola för ett par år sedan. Där en av eleverna hade satt sig och tagit vanlig uppbyggelse i litteratur sånt här som ges ut på de kristna förlagen. Och sen har han satt sig och systematisera. Vad är det de amerikanska och svenska predikanterna säger att det kristna livet? Hur ska vi göra för att leva det kristna livet? Och det lät väldigt mycket fina råd. Va? Och det var läs din bibel regelbundet och gå i kyrkan och be och offra och gör allt det här och gör så. Och lev i nuet och allt möjligt va, sånt här. Offra pengar alltså. Ja. Men ingen av dem hade korset som ett centralt tema för det kristna livet. Vad Paulus säger här nu då, så säger han så här. Det är inte bara så att jag har en ny natur. Utan han påpekar också, det här är tesen hos honom. Att genom att jag har dött med Kristus så är jag helt fri från lagens krav. Men en del skulle kunna tänka så här. Ja, här hade vi en syndig natur. Den gjorde att vi inte kunde uppfylla lagens krav därför att vi hade inte kraft. Men nu får vi ju en ny natur från Gud. Då måste ju lagen plötsligt få en ny funktion. Nu måste jag ju kunna leva så rättfärdigt som Guds rättfärdighet uttrycks i lagen. Om jag har hans rättfärdighet här inne. Så nu skulle ju lagen träda i kraft liksom. Nu om någonsin borde ju lagen bli en riktmärke. Nej, säger Paulus. Nej. Det är precis tvärtom. Va? Så säger han han sa ju det. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Och Romarbrevet 7, titta på det, vers 3. Nu beskriver han vår relation till lagen. Så är en gift kvinna, säger han, genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbrytiska om hon blir en annan mans hustru. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Vad säger han här? Han säger så här, lagens krav, det som borde, om vi skulle uppfylla rättfärdighet, det som lagen ställde mot oss, det gäller ju bara så länge vi lever. Men se, det som inte händer, som man ibland vill argumentera för, ja, det är det nya förbundet, då gäller inte lagen. Jo visst, Jesus säger i Matteus 5, lagen, den är god. Inte en enda prick i lagen ska förgås innan den fullbordats. Så är Matteus 5, 18, eller vad är det? Ni vet där, när han säger inte en enda prick. Det står ju i grekiskan så står det inte den, alltså använder man den minsta bokstaven i grekiska alfabetet. Inte ett enda iota. Och därav får vi inte ett enda jota då. Va? Inte det allra minsta ska förgås. Så lagen gäller. Men säger Paulus, den gäller inte mig. För jag dog ju. Jag dog ju med Kristus. Och lagen kan ju aldrig nå någon som är död. Men du kan ha mycket krav som helst från kronofogden, men om du dör, vad ska de skicka kravbreven då? Det går inte att skicka några brev till himlen och kräva in dina pengar. För när du dör så sträcker lagen sig inte längre. Så vad Paulus argumenterar för här, det är ju att när jag är i Kristus, när jag dör med Kristus på korset, så dör jag bort ifrån lagens krav. Det finns inte längre någonting som lagen skulle kunna kräva av mig. Inte för att det är fel på lagen, utan därför att jag inte längre är nåbar. Jag har hört en berättelse jag tycker mycket om. Jag vet inte om den är sann. Den skulle handla om det amerikanska inbördeskriget på 1800-talet. Det var sydstaterna mot nordstaterna om slaveriet och så. Och långt ner i sydstaterna fanns det en liten by där det bodde två män. Vi kan kalla honom för John Smith och Eric Jones. John Smith, han hade en familj med barn och en bondgård. Eric Jones, han var ensam och han hade inga föräldrar i livet eller någonting sånt. Men de var goda vänner de här två. Och en dag så kom sydstaternas värvningstrupp med en liten trumslagarpojke in i byn och så sa de, nu är det dags att vi ska ta folk härifrån den här byn till armén. Och så började de läsa upp namnen på de som skulle med. Och de läste upp namnet på John Smith, han med familj. Men de läste inte upp namnet på Eric Jones, han som inte hade någon familj. Och det enda de fick göra det var att gå hem och packa en liten ryggsäck och sen skulle de med. Och så gick John Smith och Eric Jones där på vägen hem. Och då sa Eric till John, hörru du, de känner inte dig och mig. Och din familj behöver dig, men ingen behöver mig här. Jag tar din plats. Ingen kommer att säga något där nere på torget, men jag tar din plats. Och jag går in i armén för dig så du kan vara hemma och ta hand om dina barn. Och din familj, och din gård, och dina djur. Och John Smith sa ju först nej, nej. Men när han kom närmare sin gård och såg barnen komma så insåg han att han ville vara kvar. Och så sa han, Erik, om du verkligen menar det, okej. Okay. Så Erik Jones tog John Smith plats och gick in i armén. Och han stred för sydstatsarmén, men i slaget om Atlanta, där dog han, blev han dödad. Och man skrev in i rullorna, dog i slaget om Atlanta, John Smith. Det var vad Kristus gjorde för oss. Han tog vår plats. Han betalade priset för oss. Eller hur? Men så kriget fortsatte. Och en stund senare, en tid senare så kommer värvningstrupperna tillbaks till samma by. Och nu är det mot krigets slutskede. Och då är ordenen som säger, alla män här i byn, alla män i byn ska in i armén. Men då trädde John Smith fram och sa, ja, alla män, men inte jag. Jo, alla män. Det gäller alla undantaget. Nej, sa John Smith. Inte jag. Läs era rullor. Jag är död. Och de läste så. Ja, John Smith dog i slaget om Atlant. Och vi kan inte ta dig. För du är död. Så lagen har längre ingen räckvidd. Lagen kan inte längre nås. Kraven som skulle kunna ställa mot oss. Även Guds goda krav. Kan inte längre någonsin krävas av dig för att Gud skulle acceptera dig i sin närhet. För du har redan dött. Du har ju redan i Kristus betalt det yttersta priset. Eller han betalade det för dig. Och det är det Paulus talar om i Romarbrevet 6. Fantastisk text. Det börjar Romarbrevet 6:3 är det va? Eller 4 jag börjar någonstans. Eller vet ni inte att vi alla som blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Nu är det här ingen teologi om dopet. Vi ska kunna ägna en timme åt det. Jag är av den uppfattningen att här tror jag inte att i direkt avseende Paulus syftar på dopet i vatten. Jag är en stor baptist, men inte stor, jag är en övertygad baptist ska jag säga. Jag är en liten övertygad baptist. Men jag tror att Om jag har den här synen, om jag tror att Paulus har den här synen, att allting sker inifrån och ut, så menar vi ju att det sker ju ingenting i dopet. Att jag doppas i vatten betyder ju ingenting för den andliga verkligheten inombords. Utan dopet är en yttre bekräftelse och förkunnelse. Jag bekänner vad jag har varit med om och jag förkunnar för andra vad jag har varit med om, att mitt liv inombords är förändrat. Så det var dopet är. Och vad det då är en signal för, det är att jag har identifierat mig med Kristus. Jag erkänner, jag har dött med Kristus och uppstått med Kristus. Det är det dopet har. Så jag brukar när jag läser dopet i de här texterna att sätta in ordet identifieras med. Så förstår jag innebörden. Eller vet ni inte att alla vi som har blivit identifierade med Kristus, vi har blivit identifierade med hans död. Vi är alltså genom den här identifikationen till döden begravda med honom för att det också ska leva det nya livet liksom Kristus uppväxtes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig dör. Sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden. En gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Och så kommer poängen i vers 11. Så ska ni också se på er själva. Ser ni vad han säger? Vi vet, vers 3, att vi har blivit identifierade med hans död. Vi vet, vers 6, att den gamla människan blivit korsfäst. Den här syndiga naturen, den är korsfäst. Vers 9, vi vet att Kristus aldrig mer dör och vi ska heller inte dö för vi har uppstått med honom. Och på det sättet ska ni se på er själva. Påminn er, den gamla översättningen sa, ni ska hålla före. Håll före. Och jag uppfattar det som han säger, håll framför. Jag vet inte om den grekiska texten där skulle ge tillåtelse till den här associationen. Men i Efesierbrevet 6 när Paulus talar om trons vapenrustning, eller om vapenrustningen, så talar han om trons sköld. Som man håller framför sig. Va? I tro, håll fast vid det här. Jag är död. Jag är uppstånden. Det här har hänt med mig. Vad är då slutsatsen om det här? Den stora slutsatsen, säger Paulus i Romarbrevet 8. Nu finns det ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Det finns ingen möjlighet för Gud längre att döma dig. Om du har tagit emot och identifierat dig med Kristi död på korset. Det finns ingen fördömelse. Halleluja. Vilken synd kan du begå som skulle vara så stor att Kristus inte har dött för den? Vad skulle du kunna göra som var så hemskt att inte omfattas av hans död och uppståndelse? Speciellt som lagen inte längre kan nå dig. Det finns inga krav som kan riktas mot dig. Ja, det är faktiskt så långt att Paulus säger i första Korintherbrevet att eftersom lagen inte gäller dig längre, för du är död, så säger han att för den troende, allt är lovligt. Men allt är inte nyttigt, säger han. Ja, allt är lovligt, men allt bygger inte upp. Så det som det nya livet handlar om, det är egentligen samma syfte som det gamla livet hade egentligen, att vi skulle försöka leva i enlighet med instruktionsboken som Gud vill, ett heligt liv, men inte för att vi ska vinna rättfärdighet inför Gud. Inte för att vi ska bli accepterade av Gud, utan som ett uttryck för en tacksamhet att vi har blivit accepterade av Gud. Att vi redan är hans barn. Och att misslyckandet inte är någon katastrof. Och ser ni vad han nu säger? I nåden så finns det en kraft. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Alltså andens rådande princip. Den här nya naturen som finns hos mig. Den är en kraft. Roland har citerat här flera gånger i sin undervisning. Så tycks vara nästan en av hans favorittexter från Titus kapitel 2, va? Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär. Nåden hjälper oss. Den är en kraft. Det är inte längre så att Gud är där borta och ställer krav mot mig. Utan Gud är här bredvid mig och han håller mig om ryggen. Och han säger, nu gör vi det tillsammans. Vad vi säger att vi har dött, vi är fria från lagen. Vi är också fria från världens krafter. Galaterbrevet 6:14 säger, jag har blivit korsfäst för världen och världen för mig. Fascinerande text, va? Världen är det system som finns ute som också utövar ondska och sätter press på oss. Och det, jag har dött från världen och världen är som död för mig, säger han. Vi är fria från synden och vi är också fria från jaget. Och ändå är det ju inte riktigt så. Eller? För Paulus säger ju, jag har en kamp. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Och vad han då talar om, det är att det här är en position av rättfärdighet i Gud. Ingen fördömelse finns, ingenting som riskerar. Men vi har ännu inte sett det förverkligas. Och det kommer vi först att se när Kristus kommer tillbaka. Så han blir allt i alla. Men på vägen dit är vi på en vandring. Där vi försöker att påminna oss om vad korset betyder. Och i det hitta kraft till ett rättfärdigt liv. Så som ett uttryck för tacksamhet över vad Gud har gjort för oss. Och då säger Paulus, så uppfylls då lagens krav i de som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Han säger så här, ja, om ni lever så kommer ni att se att ni allt mer uppfyller lagens krav. Inte därför att ni ser det som krav utan det bara blir så. Därför att det kommer inifrån, ifrån den nya naturen. Det här används också begreppet som Paulus tar upp samma sak, att vandra i anden eller låt dig leda av anden. Han har ett uttryck där han säger Guds barn drivs av Guds ande. Och det är också ett uttryck för den kraft som finns i den nya naturen. Fyra stycken huvudord. Synden, lagen,